Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt löparen. Mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podcasten. Och jag är hjärtligt glad att just du lyssnar. Är det så att du vill följa mig på sociala medier? Ja, då finns jag där på Instagram där jag heter Åberg Marcus. Men nu ska vi ta och kasta oss över på veckans gäst. Allting började med att hon köpte ett kylskåp där hon också fick med en startplats till maraton. Sen dess har det bara rullat på för henne och hon presterar lopp efter lopp och slår nya personbästa nästan varje gång. Och hon tävlar extremt mycket mot vad man normalt sett eller vad generellt sett löpare brukar göra. Hon har också 3 barn och en stressig vardag. Ändå hinner hon med så pass mycket löpning men även styrketräning. Jag pratar såklart om Elmina Saxi. Hon kom till mig en torsdag och vi slog oss ner i mitt kök för att prata om löpning och allting runt omkring. Ja, livet helt enkelt. Det blev ett härligt samtal som ni kommer få ta del av nu. Vi tar och kastar oss ut direkt, för nu kör vi. Yes, då tar jag och hälsar dig Elmina Saxi. Välkommen till Möt löparen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är bra med mig.
Du har mycket på agendan idag, eller?
Ja, idag var jag först på ett träningsnätverk på morgonen och sen har jag varit på inspirationsföreläsning. Och sen nu ska jag alldeles strax iväg på utvecklingssamtal, så det är så mitt liv ser ut.
Det går rätt hela tiden.
Ja,
men du är van vid det, eller?
Ja, men jag gillar det. Jag vill inte ha långtråkigt.
Nej. Jag brukar alltid ställa en första fråga som alltid är densamma, hur man klarar på den. Den här gången blir det ju, vem är Elmina Saxi?
Jag är gymnasielärare, personlig tränare, dietist, hälsopedagog. 3 barns mamma som är från Norrköping.
Mm. Och du har många strängar på din lyra.
Ja, men jag jobbar ju främst som lärare på Haga gymnasiet. Och sen är jag dietist för IFK Norrköping. Har även eget företag där jag arrangerar löpa lördagar och här på Grävik på vännerna. Sådana löpevent.
Hur är det där? Alltså dietistrollen där i Norrköping. Vad är det du gör mer exakt? Eller vad är det du hjälper?
Ja, jag gör lite olika saker. Jag har haft föreläsningar för hela truppen. Och sen så träffar jag mer individuella behov. Och sen har jag haft lite matlagningsworkshops med yngre spelare. Som kan behöva lite stöttning. Vad är ett bra mellanmål och ska vi gå och handla tillsammans? Sådana saker också.
Hur är det då? Alltså, är de duktiga på sånt innan sin kost? Och
ja, lite blandat. Det tycker jag. Det är många som är väldigt medvetna och kanske tror att man ska äta så som anses vara hälsosamt. Man ska undvika juice och stora mängder kolhydrater. Men just de här fotbollsspelarna behöver ju dricka mycket juice och fylla på med extra mycket kolhydrater. Så man har lite att jobba mot de här förutfattade meningarna om kolhydrater.
Ja. Känner du att det finns en sån, som du nämnde, att det finns en generell bild av att man ska dra ner på kolhydrat? Eller alltså...
jag tycker det lever fortfarande kvar lite grann. Det har blivit mycket bättre. Men det är ju fortfarande så i vårt samhälle att vi ska äta mycket protein och passa oss för mycket kolhydrater. Det tycker jag absolut lever kvar.
Ja. Men hur kom det sig att du ville utbilda dig som dietist då?
Jag började läsa till hälsopedagog direkt efter gymnasiet. Och då när jag var 22 kände jag väl att jag var inte riktigt klar med högskolelivet. Och då tyckte jag en kurs i näringslära var så intressant. Så då flyttade vi till Göteborg och så pluggade jag 3 år till där.
Hur var tiden i Göteborg då?
Jätterolig. Jag gillar Göteborg som stad. Jag bodde ju kvar där 7 år även efter studietiden. Så att det var svårt att lämna Göteborg.
Ja, jag förstår. Vad var det som var bra med Göteborg?
Enkelheten, att kunna cykla överallt. Vi bodde ganska centralt. Men sen skön stämning i Göteborg tyckte jag att det var.
Ja. Om vi ska komma in på löpningen då.
Mm.
Vad var det som gjorde att du... Eller när började du springa?
Jag har väl sprungit sen jag var 25. Men då sprang jag oftast en gång i veckan. Men utan att ha koll på hur långt jag sprang, utan det var tiden som spelade in då. Att jag sprang en timme varje lördag. Det var min rutin. Jag var en gymrotta, så jag gillade att vara på gymmet och träna, ja, lyfta skrot så att säga. Så, men löpningen var ett sätt. Så jag tänkte, det är bra att träna kondition också.
Ja, sen då?
Och sen så köpte jag ju ett kylskåp. Det är så jätteknäppt. Och då ingick det en startplats till ett lopp. Och sen, jaha, lopp. Ja, jag hade ju sett folk som sprung i lopp. Jag var ju med på vårhuset med jobbet, men då gick jag, för jag ville ju inte bli svettig. Utan jag tänkte, det är ju trevligt med picknick. Så jag tänkte, ja, men då ska jag prova att springa det här loppet då. För det var en mil. Och så gick det ju ganska bra. Och det var då jag fick lite blodad tand. Så det, men det här kanske man skulle se om man kan ta det ännu längre. Jag tror jag sprang på 44 minuter milen. Så jag var ju nöjd med det.
Ja.
Och sen så hakade jag på ett sånt här gratis träningsprogram som fanns på nätet inför Göteborgsvarvet.
Ja.
Min kompis hade sprungit under 2 timmar, tänkte jag, men kan hon så kan väl jag springa under 2 timmar också. Så det här var ju då 9 månader innan inför Göteborgsvarvet. Och så sprang jag det och sen gick det jättebra. Jag tror jag sprang på 1:37. Och sen anmälde jag mig direkt till Berlin maraton. Det var på den tiden då man fortfarande kunde få, eller jag kunde köpa en startplats av någon annan. Det kan man ju inte nu idag.
Nej, just det.
Så jag fick en startplats dit och tränade då stenhårt för det.
Ja. Nej, ganska, alltså, du har egentligen kylskåpet då att tacka att du,
ja,
började.
Ja, men så, i alla fall att se på löpningen som något annat än bara en konditionsträning. Att träningen var ett sätt som att, ja, men nu är det lördag, det är bra med springa, så jag har plats för mycket godsaker i magen. Lite mer den, ja, ingången. Och nu ser jag mer att nu måste jag äta för att verkligen kunna träna.
Så det där har ändrat sig? Alltså,
det har det. Ja, jag har ju en bakgrund med ätstörningar, så det har ju levt kvar ganska länge, även om jag kanske inte sett det så. Men att jag, inte att jag tänker att maten ger mig bra energi, utan jag tränar för att kunna äta vad jag vill. Men nu ser jag mer att jag verkligen måste tänka på vad jag äter för att kunna ge allt på träningen.
Hur lätt tror du att det där är att missa då? Jag tänker mycket på det där själv också. Att man måste äta bra för att få ut effekt av sin träning.
Mm.
Men det där är också, man kan, eller jag tänker att jag själv kan tänka, men jag äter ju tillräckligt mycket.
Ja.
Men tror du som dietist eller som ser andra, tror man kan kanske äter för lite egentligen?
Jag tror absolut man äter för lite kolhydrater, och det visar ju studier att 60% av alla energi, eller elitidrottare får i uttagningsidrotter får i sig för lite kilokalorier i form av kolhydrater, så att jag tycker det talar ett ganska tydligt språk att vi äter för lite kolhydrater.
Men om det är så att man lyssnar nu då, och vad kan man kolla efter för signaler att så här, man kanske känner att man får i sig för lite, eller vad?
Jag tänker att man kan prova att börja äta lite mer kolhydrater för att se om det blir någon skillnad. För kroppen är ju smart, man sparar ju in, man sänker sin ämnesomsättning om man inte får i sig tillräckligt med energi. Så börja med att lägga till kanske 2 glas juice efter maten och se om det blir någon skillnad.
Men löpningen där då? Sprang först milen, sen halvmara, sen mara.
Ja.
Så det gick ju snabbt för dig då?
Ja, för jag förstod väl någonstans att, eller jag hade maran som en så här på mitt bucket list, någon gång innan jag dör ska jag springa ett maraton. För det var lite annorlunda för 10 år sedan, då var ju maraton, kunde jag se det som någonting så här ouppnåeligt. Men nu känns det som många springer maraton, att det inte är det där stora på samma sätt.
Ja.
Eller så är det för att jag har förändrat min syn på maraton och har sprungit ett par. Och sen blev jag gravid då 3:e gången efter Berlin, så då valde jag att inte träna löpning under, ja, först det blev ett halvår innan Estrid föddes och sen ett halvår efter. Ja. Så då var det ett uppehåll. Men sen när jag väl började träna så var det där att springa milen under 40 minuter. Och det skulle vara Norrköpings stadslopp, så det var precis då vi flyttade tillbaka till Norrköping.
Ja.
Så skulle jag fixa den där häftiga tiden.
Men hur var skillnaden då, alltså, under din träningsresa? Där hade du uppehåll ett tag.
Mm.
Men hur tränade du i början kontra hur du tränade sen när du skulle under 40 minuter? Kommer du ihåg vad största skillnaden eller likheten?
Ja, då gick jag ju på ett annat sånt här träningsprogram som fanns. Och jag kommer ihåg, jag tyckte det var ganska tufft. För jag gillar ju att springa långsamt på mina långsamma pass. Jag har inga problem att hålla 6 minuters tempo på mina, på nästan alla passen. Men det fanns aldrig något sånt lugnt tempo, utan det var ju fem tempo på de passen där man inte hade kvalitetspass. Jag tyckte att det var ganska tufft att få till det. Jag var sliten, kommer jag ihåg. Och jag klarade inte, det tog ett tag när jag klarade att springa under 40 minuter. Och jag lite tror jag att det hänger, att det gick så pass bra på halvmaran, den första halvmaran, Göteborgsvarvet och Berlinmaraton som jag sprang på 3:21 första gången. Jag tror att det berodde på att jag inte hade någon press på mig riktigt, utan det var känslan som fick styra. Och sen blev det tufft när man hade tidsmål på ett annat sätt.
Tror du det där kan påverka också hur man presterar? Alltså, precis som du säger, man kan mer en frihet att bara så här gå ut och ha kul. Mm. Till att man sätter en press på sig själv också.
Ja, men att man känner att man är en underdog. Man springer inte i mötet klubblinne. Ja. För det blir också det när jag gick med i Kjellberg friidrott. Då blir det lite en annan press inifrån att nu representerar jag en klubb.
Ja.
Även om jag är ganska, har inte så mycket prestationsångest skulle jag säga generellt. Men nej, en sån sak kan ju också spela in.
Men hur jobbar du med det här? Med de bitarna?
Jag springer så jättemånga lopp. Ja. Så det spelar in. Och då måste ju några lopp mer vara träningspass. Så ja, det är mitt sätt att se på löpningen och att det inte ska vara... Ja, men det ska inte, jag behöver inte prestera på topp jämt för att det går ju inte.
Nej, det skulle vara... Du springer ju så pass många lopp. Ja. Det är väldigt fascinerande.
Ja, men jag tycker att det är det som är det roliga. Och jag funderar på, det kanske beror på, för jag spelade ju basket när jag var ung, ganska många år. Och jag är ju kort och jag är inte explosiv, så jag fick ju aldrig spela på matcherna. Så jag tränade och så fick jag sitta på bänken. Så jag tror att det här är ett sätt för mig att nu får jag springa så många lopp som möjligt, att jag tar tillbaka det lite grann, att det är bara den här festen som jag får med på, de här tuffa träningspassen, de är inte lika roliga tycker jag, utan jag tycker ju loppen är roliga, så att jag får bara den här pricken över iet.
Men vad är det då som, du tränar ju ändå mycket alltså jämfört med gemene man, hur, vad är det som motiverar det? Är det just att få vara med på festen och
göra så bra som möjligt? Ja, för mig är det ju fest. Och sen är det klart att det är roligt att utvecklas. Och jag fortsätter ju utvecklas. Jag vet ju inte riktigt när toppen är nådd. Jag är ju 42 år, så att det är ju inte någon garanti att jag ska fortsätta utvecklas. För nu har jag ju hållit på med löpning i 10 år också.
Ja.
Så jag är nyfiken på hur långt jag kan ta det. Och sen... Ja, men jag gillar ju också med prestationer, jag gillar att utvecklas, och just att löpningen är för mig både upplevelsen, det är mycket prestation. Jag tycker det är jättehäftigt att jag kan fortsätta springa snabbt.
Men när var första gången du gick in där 40 minuter?
Ja, men det kan det varit när, att det kanske tog mig 2 år av ganska hård träning. Jag hamnade ofta på 40 och 40, och det, man blir ju helt knäpp av en sån här siffra, det är jättehäftigt. Det är bra prestation ändå, men ändå inte riktigt så nöjd som jag ville vara.
Alltså. Exakt, men det är lite roligt. Jag pratade med Viktor Smångs i förra avsnittet. Då pratade vi om, där är ju en magisk tid för många herrar där, sub 30.
Mm.
Det var samma sak för honom att han fick jobba för det.
Ja.
Men hur fortsätter du hålla uppe drivet för att göra det? Det kan ju vara lite att man kommer nära. Men
ja. Ja, men någonstans där så skaffade jag ju också tränare då. Så BG Nilensjö har ju tränat mig ganska många år nu. Så att det var väl också lite det att han sa, han var tydlig med att säga, du kan springa dina lugna pass så långsamt som du vill. Det viktigaste är att du håller igång 45 minuter eller om det var 60 minuter. Så att kanske lite att den pressen också försvann där, att jag kunde ha de här långsamma passen och de snabba. Att jag orkade lite mer då på kvalitetspassen.
Ja. Ja, för det där är ju väldigt, jag har kollat dina pass eller slås av att du kan, ett andra har sagt det också, att det är så fascinerande att du har det här spannet.
Ja.
Liksom det kan gå i 6:30, alltså så här.
Ja, visst.
Jag lyssnade på dig i maratonpodden också, då slogs jag av det. Jag är den här typiska som säger, men jag kan inte springa så här långsamt, det går inte.
Ja.
Alltså, hur gör man det för att springa
så här? Jag tänker att jag kanske inte... är den här löparen från början, så jag kanske inte har det här spänstiga steget. Så jag kan, kanske, det spelar in lite grann att jag är mer promenadmänniska från början. Och sen ofta springer jag ju med sällskap, och sällskapet kanske inte är lika snabbt, så att man anpassar steget efter. Sen finns det ju såklart när det går för långsamt och man känner att man står och bara stampar. Det är ju inte heller kul. Men sen väljer jag ju ofta att springa tidigt på morgonen när jag är lite trött innan frukost. Så springer man då 2,5 timmar innan frukost, då går det ju långsamt för mig. Ja. Kanske springer i Vrinnevi skogen där det inte är helt autobahn. Nej, men det är, jag tänker oftast inte på att det går så långsamt.
Men det där är ju, jag vet att ni pratar om det i maratonpodden också, det är ju ganska vanligt att man springer egentligen lite för fort på sina lugna pass.
Ja, och det var väl det jag gjorde där när jag hade svårt att komma under 40 minuter, att jag läste, det var ju min bibel den här programmet, och det ska gå i 5 minuters tempo, det här lugn, det är så lugnt pass. Det kändes inte lugnt för mig, det känns fortfarande inte lugnt för mig om jag ska springa en mil på i fem minuters tempo om jag har haft ett intervallpass dagen innan.
Ja. Nej, jag förstår. Det blir inte den där, för om man kollar på liksom, om man ser kenianer och så som värmer upp inför lopp, då går det ju så långsamt som du springer.
Ja.
Så det är ju helt rätt väg. Det måste ju vara den där kontrasten.
Ja, det är väl olika träningsformer helt enkelt för mig.
Ja. Men hur ser en vecka ut, en typisk träningsvecka ut för dig?
Ja, då brukar det vara 2 kvalitetspass. Eller 1-2. Och sen 1 långpass. Och sen, ja, det är väl sällan jag har en dag helt löpvila. Min tränare, han planerar nog att jag ska ha en dags löpvila. Men ibland blir det väl bara dumt nog av farten. Att det känns som det är någonting som saknas. Så jag försöker ju aktivt tänka. Men då kan jag ju köra ett spinningpass istället. Det var lättare när jag var spinninginstruktör. För då var det den dagen som jag körde spinning och blev jättetrött. Men det är väl att det är, ja, men det är ett beroende att man vill ut och springa. Det, ja, man känner sig helt på något sätt.
Ja, men just det där, du har ju varit spinninginstruktör tidigare.
Mm.
Saknar du inte det? Eller det?
Ja, nu är jag ju instruktör online, så det, fast det är inte riktigt samma sak. Sen eftersom jag är lärare och undervisar i idrott så får jag ju tillbaka det där. Men annars skulle jag nog sakna det, för det är ju härligt att träffa människor och få vara i en miljö där träningen verkligen ger tillbaka så mycket.
Mm.
Så det, men just nu kände jag att jag orkade inte vara bunden till en viss tid. Så, men jag kommer säkert ta tillbaka det när livet blir lite lugnare, när barnen inte är lika beroende av att jag är saxi-taxi som jag brukar kalla det.
men utöver, du får ju även en styrketräning i dina träningsveckor.
Mm. Och jag tycker ju att det är så roligt. Jag får ju ofta fråga, men hur får du in de där styrketräningen? Och det är väl att jag har börjat, att jag har den kunskapen sedan tidigare innan jag började springa. Att jag tycker att det är kul att känna den här tröttheten muskulärt också.
Mm.
Ja, att känna sig stark.
Men det där är ju ofta så här, man får höra, ja, om man generaliserar inom löpningen.
Mm.
Så är det styrka är det som löpare avskyr och köra här. Men hur ska man tänka det för att få till det? Liksom? Du har ju en mer...
Ja, jag tänker att... Ja, men jag försöker ju planera in på söndagar när jag ska få in mina pass. Och så tänker jag, då ska jag inte ta styrketräningen en dag. Helst inte 2 dagar innan ett kvalitetspass. För har man liksom, vi har för långt uppehåll, då får man ju träningsverk. Det är ju väldigt lätt, eller vi har lätt att få träningsverk. Så jag försöker tänka att dagen efter ett kvalitetspass, då planerar jag in styrkan där. Sen kan jag ju tycka att det är roligt att träna tillsammans med andra, också styrkepass. Och sen, jag brukar gå efter ett program där jag som sätter ett tydligt mål. Nu ska jag köra i 8 veckor och bli starkare i knäböj. Sånt triggar ju igång mig, så det är olika hur man fungerar där. Men jag gillar ju att känna att jag får mätbara resultat.
Men det är ju egentligen så som man gör i sin löpträning. Alltså bara översätta det till att göra samma sak egentligen.
Mm. Ja.
Nu fick jag väl låta väldigt lätt. Men...
Ja, nej, men det underlättar för mig att jag skriver ner. Och jag har en app där man kan liksom regga sina resultat. Och så får man liksom en bock och man får stjärnor. Och...
Ja.
Som triggar igång mig. Men man är ju olika vad som hjälper.
Men hur lägger du upp det? Hur ser det olika ut under olika perioder på året?
Ja, jag tänker nu... Springer jag Amsterdam maraton nästa söndag. Och sen får jag väl se om jag känner mig klar där. Eller om jag kanske behöver någon revansch. Det vet jag inte förstå. Men tanken just nu är ju att jag ska känna mig jättenöjd efter Amsterdam och gå in i en styrkeperiod då. Så att jag kommer köra tung styrka i alla fall i 8 veckor och byta ut löppass då mot styrketräning istället. Det är tanken.
Alltså då drar du ner på löppass och kör styrka?
Ja, och drar ner då pratar vi kanske om att jag fortfarande springer 5 gånger
i veckan. Ja, nej, men jag menar jämfört med resten av året.
Ja, men säg att jag tar bort 20% av löppassen.
Ja, okej. Ja, nej, jag menar inte att du inte springer någonting. Nej. Jag bara menar att det är kanske generellt sett så kanske man går upp i, i löpmängd.
Ja, precis. Ja, men jag behöver något annat för att hålla igång motivationen.
Ja. Men hur mycket tror du att det gynnar dig?
Jag tror att det gynnar mig ganska mycket eftersom jag inte är så explosiv från början. Och jag vet att jag har ju framförallt de här typ 1 långsamma muskelfibrerna.
Ja.
Så att det gör nog ganska mycket för mig som inte är någon explosiv typ.
Men också, jag tänker, har du haft några skador eller skadeproblem?
Nej, jag har ju haft känningar. Jag har en sån här Haglunds häl,
ja, just det,
utbuckning. Men den håller jag i schack just nu, om tar i trä. Men egentligen inga skador. Så
där kanske du också har, tänker jag, lite styrketräning.
Ja, men många säger ju att det hjälper ju att man är mer hållfast.
Ja. Jag har varit inne på det lite. Du springer ju väldigt många lopp.
Mm.
Jag vet, när jag lyssnade på dig i maratonpodden, då hade du som mål att springa 40 lopp på ett år.
Mm, innan jag fyllde 40, så precis, det var mitt. Och då, jag tror jag lyckades med 43, så att jag kunde ju verkligen var nöjd med det året. Och sen sprang jag även året därpå. Det var ibland så är det ju 2 lopp på en dag. Det var ju, när vi hade Norrköping Stadslopp för det, så var det först 5 kilometer och sen kunde man springa milen. En timme senare.
Ja.
Så att jag kunde ju få in lite lopp så. Jag räknade inte in med barnlopp dock.
Nej, nej. För det hade väl varit fusket.
Ja, då hade jag. Precis. Så att, ja, men det var. Och det var innan barnen hade så mycket matcher och sånt. För nu har jag ju barn som är mellan 9 och 13 år.
Ja.
Så då kan man ju inte ta för givet att alla gör vad jag vill på helgerna. Utan jag får jag också anpassa mig så. Så nu skulle det vara lite svårare att få komma upp i 40 lopp. Men jag springer ju så många lopp som är en bra nära 40 lopp ändå, skulle jag säga.
Men hur många lopp blir det då på ett år?
Nu har jag inte räknat. Men jag skulle ju tänka mig att jag har säkert sprungit 25 lopp.
Ja, det är många.
Ja.
Vilka lopp har varit de bästa i år?
Jag tyckte Lidingöloppet gick ju bra nu. Jag persade ju med 1 minut.
Ja.
Med tanke på att det är ju inte mitt huvudmål nu, utan allt fokus är ju på Amsterdam maraton. Så det är jag jättenöjd med, och uppförsbackarna. Nu har jag och mina grannar då, vi kallar oss ju för Skarpaus-gastellerna. Ja. Vi har ju kört mycket backträning.
Ja.
Och det är ju någonting jag annars undviker, för jag tycker ju om att springa på platt asfalt så mycket som det går. Men jag tror att jag kände mig stark i uppförsbackarna på Lidingöloppet, så det har nog haft jätteresultat. Och sen, jag var väl nöjd med den här kvartsmaran i Eskilstuna, Åvarvet.
Ja, just det.
Den var jag jättenöjd med. Det var ju veckan innan Stockholm Marathon. Så jag lyckades hålla 3:40 tempo på en kvartsmara. Så där var jag nöjd. Sen tyckte jag inte Stockholm Marathon. Det gick inte. För då trodde jag, nu är jag i bra form här. Men det var ingen garanti för att Stockholm Marathon skulle kännas lika lätt, om man ska säga.
Hur var loppet där? Eller hur kändes loppet där?
Ja, men jag vet. Jag hade väl kanske lite press på mig att jag ville fixa det här magiska att springa. Det var ju 4 minuters tempo och så fixa 2:48.
Mm.
Så det var ju det jag gick ut för. Men nej, men det räckte inte. Det var inte en sån dag, utan det blev slitigt och så sprang jag väl. Jag sprang ju Stockholm Marathon på en bättre tid än vad jag gjorde då hösten innan, för då var ju 21 var ju på hösten.
Mm.
Så det gick ju bättre, men jag hade nog hoppats lite mer.
Mm. Men du springer väldigt många olika distanser också.
Mm.
Vilken tycker du, eller vad är charmen med de olika distanserna?
Ja, men det är inte samma press inför ett maraton på ett sätt. Jag vet, jag kommer bli jättetrött, men då kan man ändå hålla ner tempot. Sen så gick ju Berlin halvmaraton gick ju jättebra, och då hade jag ju inte så mycket press på mig egentligen inför. Det var liksom i april, då har man liksom inte det här, inte press på sig själv att det ska gå så bra, för det är så tidigt i säsongen.
Ja.
Den gick ju jättebra. För annars tycker jag ju halvmaran, där kan det ju bli riktigt tufft. Det är länge att hålla ett visst tempo i 20 kilometer.
Ja, för det ligger ju ganska nära 10 kilometer alltså i fart. Ja. Men du ska springa dubbelt så långt.
Ja, och jag har ju... Jag skulle ju inte säga... Alltså jag har ju nästan samma tempo när jag springer 3 kilometer som när jag springer halvmaraton. Ja. Så att det är långt.
Ja, då blir det ju långt om det blir 3 kilometer.
Ja,
så blir det 7 gånger så mycket.
Ja, ja.
Men vilken är den distansen du har sprungit flest gånger?
Ja, jag har nog sprungit fler maraton än halvmaraton. För det är nog, om jag tror det är mitt 25:e nu i Amsterdam.
Ja, då har du inte med.
Ja, men jag har försökt 4 på ett år den senaste tiden. Så det är nog det jag tror. Men för så många halvmaraton har vi inte i Sverige. Och det är sällan jag åker iväg utomlands för ett halvmaraton. Då ska det ju vara ett maraton i så fall.
Ja. Vilken har varit roligast att springa?
Berlin.
Ja.
Så det var ju mitt första av... Det var där jag fixade att springa under 3 timmar också. Så det är något speciellt där.
Tråkigaste med morgon?
Ja, det är Sofia.
Ja.
Då sprang man en gång en mil och sen vände man. Och sen var det exakt samma sträcka och vände. Och ingen underhållning. Det var bara någon som... Det fanns en orkester. Men han stod och rökte då varenda gång jag kom förbi. Så det var tråkigt. Sen tycker jag att Frankfurt var ganska tråkigt också. Det var liksom inga vackra miljöer och inga byggnader som jag kände att det här var ju häftigt att se. Utan jag kunde nog tycka att det var lite tråkigt också.
Ja just det, för den har jag också sprungit. Den går ju ut i ett industriområde typ.
Något bostadsområde. Visst, det stod ju rätt mycket folk, men inte som Berlin var. Att man jämför ju gärna med det.
Men då i Sverige, vilka lopp är roligast? Eller... Vilka har varit så här mest roliga att springa alltså publikmässigt?
Mm. Ja, men Jönköping är ju förvånansvärt många som står och hejar.
Ja.
Jönköping maraton. Det tycker jag är jätteroligt att springa. De står ju både om det är fint väder eller regnigt väder. Sen klart Stockholm maraton, där har vi också en massa folk som hejar.
Men Jönköping, där har det ju gått bra för dig.
Ja, det har ju det.
Hur många gånger har du vunnit där?
4 gånger.
4 gånger.
Ja.
Hur känns det här då? Så här, ja, när du ställer dig på startlinjen, du är ändå...
Ja, men lite är det så. Framförallt tredje gången tänkte jag, men du skulle vara häftigt att vinna det för tredje gången. Så att, ja, nej, men det känns ju overkligt. Det gör det varje gång. Oj, jag var först, så att... Men det ligger ju bra till i tiden så att, och som förut har det ju varit rätt backigt. Så att då har man kanske skrämt bort de här allra snabbaste.
Ja, men i år var det lite flackare.
Ja, och då tänkte man, men nu kommer det ju gå jättemycket snabbare. Men det gjorde det inte, så att det är mycket som ska spela in i ett maraton.
Ja, men just när vi pratar om maraton och din bakgrund som dietist och kunskap inom... Hur mycket, alltså hur lägger du upp det med energiintag och så vidare?
Mm. Ja, men där har jag ju som testat mig fram ganska mycket. Och jag började öka på kolhydraterna kanske 4 dagar innan.
Mm.
Och jag dricker mer juice, jag tycker det är ett enkelt sätt att få i sig mycket kolhydrater så man inte blir proppmätt heller. Och sen så äter jag godis både torsdagen och fredagen och maratonet är på lördagen. Dricker mycket kolhydrater och tar bort protein, jag tar bort sötningsmedel, för det stör min mage jättemycket.
Ja.
Och ta bort fett och fibrer. Så det är ju verkligen den tråkiga maten. Vitt ris och tomatsås kanske. Jag gillar ju att äta mycket fibrer och protein annars. Så
ja.
Men det är ju bara en kortare tid. Så det, då får man se sig som en maskin istället.
Ja, men det är ju bara, man gör det ju för en god sak. Eller vad ska man säga?
Ja.
Man har ju ett syfte med det.
Ja, det hjälper ju.
Men hur är det då att tävla så ofta som du gör? Man kan ju inte alltid vara... Jag som inte tävlar så ofta.
Mm.
Då vill jag ofta vara i bra form.
Ja.
När jag väl tävlar. Men här har vi ju motsatsen kan man säga.
Ja, jag tänker om jag skulle vara snäppet bättre kanske jag skulle tänka annorlunda.
Ja.
Att man har en annan press på sig ändå. Man är liksom, blir omskriven i tidningarna, nu är det hennes viktiga lopp här. Då tror jag att jag skulle kunna tänka annorlunda. Men nu är jag ju liksom... Jag känner att jag är lika mycket influencer Elmina som ska sprida rörelseglädje och ta bort pressen som att jag är elitmotionär.
Ja. Men hur viktigt är det då för dig? Jag vet att du pratade om det någon gång när jag åkte med dig, eller från en tävling.
Ja.
Just till dina barn också. Alltså, så här, jag vet att du pratade om då att du ville ge vidare det, att det ska inte vara så stor grej av att tävla.
Nej.
Vilket jag snappade upp då och tyckte att ja, men det där är ju sant.
Ja.
För att det blir just den här, om man tävlar sällan, då blir det just den här prestations...
Mm. Och mina barn har ju väl ärvt, eller i alla fall sönerna har ju ärvt där, att de är mer uthålliga. Så att de har ju känt ganska snabbt när det har varit barnlopp, så har ju inte de orkat hålla samma tempo. Så mina barn har ju valt att springa vuxenlopp ofta.
Ja, okej.
Så 13-åringen springer ju 10 kilometer istället, för att han är mer uthållig och han har hittat sin grej där. Så att försöker verkligen trycka på det där att... Ja, men att göra, bara springa den här sträckan är jättebra.
Mm.
Och att jag försöker också liksom att det är inte det viktigaste att vinna, även om jag tycker det är jättekul att vinna. Men jag försöker inte att trycka på att det är häftigt att bara göra.
Ja. Men är det viktigt? Alltså så här, för du är ju stor på influencer också, på Instagram och så vidare.
Mm.
Tänker du mycket på det själv, att du faktiskt vill vara en god förebild?
Ja, men jag försöker ibland inte skriva ut tider som jag sprungit på, utan att mer jag hade en bra känsla, för annars är det ju mycket fokus på tider och ja, hur jag la upp loppet och detaljer. Men när jag inte skriver tider så är det alltid någon som frågar, så jag brukar skriva ut tiderna ändå, kanske lite längre ner. Så men ändå att det är fokus på att allting runt omkring och glädjen, att det är en löparfest och jag fick ta ut mig, men det kändes ändå bra.
Men det där är ju också, tänker jag ibland så här, att det behöver inte vara, det är lätt att säga så här, men antingen så tränar man prestationsbaserat mot en tid, eller så tränar du för att ha kul, eller alltså de där är ju viktiga, att det går hand i hand också.
Ja.
Men jag vet att det finns mycket så att det är så här, vilken tid sprang du på? Alltså det...
Ja, men det undrar väl jag också, ja, om det är något som... Så att man är nyfiken. Sen är jag inte en sån där som springer lopp och tänker, nu är det bara fun run. Utan jag har ju alltid någon form av tidsmål, så att det är ett kvalitetsträningspass.
Ja.
Så att, men om jag springer med barnen, då kan jag ju känna det här, att nu är det bara för att det ska vara kul att få hjälpa någon annan att genomföra.
Ja. Men just det där med tider, det är många lopp som du också persar på. Alltså.
Mm.
Det måste ju också vara en sporre att så här, hela tiden jobba, gå framåt.
Ja, jag är som... Alltså jag vet ju inte hur jag kommer säga om jag inte fortsätter att utvecklas. Då kanske lika bra, nej, men nu kommer jag köra tyngdlyftning istället. Ja. Nej, jag tror inte det, men... Då kanske jag lägger fokus på någonting annat, för att det är ju det som sporrar mig att utvecklas. Så jag liksom ser ju inte fram emot när det kommer den här platån, men den kommer ju komma någon gång. Det är ju klart det kan vara kul att tävla i åldersklasser, men jag vill ju fortsätta utvecklas. Så jag hoppas att det tar ett tag innan man har nått den här platån.
Kommer det bli en utmaning, tror du, när du kommer till den platån?
Mm. Hur kommer det, men det tror jag nog absolut, för nu har det liksom gått min väg. På 10 år. Ja, men då får man väl ta det då.
Det där är ju också... Alltså man ser ju många, eller ser jag, som kommer upp i löpningen och går jättebra. Men det intressanta tycker jag är hur det sen blir, precis som du säger.
Mm.
Hur tacklar personen när det börjar gå lite motigt, eller hänger man i, eller hur...
Mm.
Alltså blir det ju väldigt lätt i framgång att bara fortsätta...
Ja.
När det rullar på.
Ja, och just att ta de här tuffa träningspassen nu... Ska ju springa 28 minuter ikväll nu i mot, ja, det är storm här ute. Så att, men det passet är ju lättare att göra, för jag vet att jag gör det för Amsterdam maraton 10 dagar senare. Ja. Men om man inte har ett prestationsmål så kanske jag inte tycker att det där passet är lika viktigt mer.
Nej, jag tänker också så här, man tränar ju utifrån sin nivå också. Alltså så här, det kan ju vara lika bra att springa, jag vet min fru som har sprungit en mara. Och då är 4 timmar för henne en så här gräns som hon vill gå under.
Mm.
Det är också ett... Men det är ju inte att säga så här... Ja, men det... Då är det inte prestation... Alltså det är fel att säga, tycker jag då. Det är inte prestationsbaserat. Men det är prestationsbaserat på hennes nivå.
Mm. Mm. Ja, men absolut.
Men hon gör det ju för att det är kul också.
Ja, ja.
Om du tror jag menar det där.
Absolut.
Så det där tycker jag generellt sett är så här... Det är så svårt att säga, eller det är så lätt att säga prestationsbaserat, då ska det vara att man är topp i Sverige eller bäst eller vinna ett lopp. Men det är ju utifrån sina egna förutsättningar.
Ja, ja, men oftast har man ju någon sån tanke, om man springer i alla fall sitt andra maraton. Första maratonet kanske man bara vill genomföra.
Men det är ju precis som du säger också, en motivator eller motivationshöjare till att genomföra passen.
Ja, det underlättar ju helt klart.
Men har du haft någon så här dippperiod själv då? Där det har varit så motigt eller?
Ja, när jag bröt handen för 2 år sedan. Då började första veckan där. Det var tufft. För att jag visste inte riktigt. Jag fick liksom inte någon bra svar från sjukvården heller. Kan jag springa? Jag fick lite olika svar. För man ville ju inte försämra någonting. Och det var mitt i sommaren. Jag tänkte, oh, hur kommer det här bli? Kommer jag stå ut med stanken under gipset? Jag skulle ha det där gipset i 7 veckor, så det var ganska länge.
Ja.
Så ja, då hade jag ju en dipp där. Men, ja, men sen, det gick ju bra att springa ändå. Jag tyckte inte heller att det stank. Eller jag vande mig vid det kanske.
Vad hade du gjort då? Eller vad...
Jag ramlade med cykeln.
Ah.
Så att jag fick tvärnita för en person som inte, ja, som bara gick över cykelbanan.
Ja, okay.
Så var väl jag lite, ja, drömmande, som man kan vara ibland på cykeln. Så att det var väl en kombination där. Men, och så bromsade jag mer med vänster och gjorde en volt.
Oj, ja. Ja.
Så att, ja, men så jag har fortfarande, jag känner ju fortfarande stelhet 2 år efter. Så oj, men det påverkar ju inte min löpning. Så det...
Nej, jag kan säga tur i oturen att det var handen, att det inte var något... Det inte var något annat som påverkade
dig negativt. Ja, men man kan ju tänka att man hade tur där istället för att tänka att vad synd det om mig som ska ha gips i 7 veckor.
Ja. Sen är du också en del av A6 Frontrunner. Hur länge har du varit där?
Ja, det var ju när det började. Jag försöker tänka om det var 2016 eller 2017. Jag var med i alla fall från den första omgången. Så att det är ett tag nu.
Hur är det att vara med där? Eller vad gör ni? Eller vad innebär det?
Ja, nej, men vi träffas ju relativt ofta. Det var kanske mer innan coronan. Jag har inte riktigt kommit in i de här gamla vanorna. Det tar ett tag innan. Så att vi springer lopp tillsammans. Och så får vi ju kläder och skor. Så att, och jag har sprungit lopp utomlands också. Bland annat den Sofia-maratonet. Ja. Så att vi gör saker tillsammans. Och försöker då inspirera till löpning.
Ja. Hur är det att vara med där?
Det är jättekul. Det är just det häftiga är ju att jag har fått kompisar som är en 20-årig kille. Jag har ju svårt att se att jag skulle bli vän med honom annars. Men det är ju som löpningen förenar så.
Ja.
Så att vi har ju väldigt roligt tillsammans.
Det där är kul att du tar upp. Vi har pratat om det. Vi är ju några stycken här i Norrköping som tränar. Och då är det ju en kille som är med, som är 20.
Mm.
Och några är ju närmare 40. Och jag är ju 34. Alltså det blir... Mm. Precis, åldersgräns. Alltså så här,
ja.
Det är samma sak med yrken. Vi springer ju ihop.
Mm. Ja, ja, man kanske inte ens pratar om vad man jobbar med, utan det är löpningen som förenar.
Ja, för annars alltid i samhället så är det så här, det är ju första frågan man får. Vad gör du på dagen här?
Mm. Mm.
Men i löpningen just så blir det ju precis som du säger. Det
är bara... Man kanske har ett behov att veta hur gammal är den här personen, men det är som suddas ut lite grann där.
Ja. Men just när du har de här evenemangen som du har också. Mm. Hur mycket... Alltså jag tänker, det måste ju komma från att du var instruktör. Och alltså, du är bra på att ha de där. Det är inte många som tar tag i det.
Nej, och just löpa lördag deluxe som vi har nu på lördag.
Ja.
Det var ju också ett sätt att allting är i Stockholm. Vi vill ha någonting i Norrköping och vi vill ha en dag med löpning. Inte bara springa ett lopp, utan... Vad behöver du för att vara en stark löpare? Rörlighet, lite tips på löpteknik, föreläsning om kost för löpare, andra motivationstips. Och sen liksom bara umgås med löpare i olika nivåer och ha den här tiden att prata under en hel dag. Så det här är nog vad vi har haft i flera år nu. Så att vi tycker att det är jätteroligt att få den här. Vi ser det som en vår egodag där.
Ja. Men vad får ni för respons där från dem som är med?
Ja, de tycker att det är jättekul.
Ja.
Vi har bara fått positivt och vi brukar alltid ha en utvärdering så att vi kan utvecklas. Så då får vi ofta säga, men kan ni inte ha den här föreläsningen också? Eller det här saknar vi, skulle vilja få tips på detta. Så att, vi får oftast väldigt positiv respons.
Men hur mycket, jag tänker utifrån alla de du träffar där, hur mycket ger dig också inspiration för din egen löpning?
Det gör, det finns ju alla olika nivåer där och många som vill tipsa om hur de får ihop familjepusslet kanske, för det är det som känns väldigt nära mig. Hur får du in din träning? Man kan få tipsa varandra där. Mm. För att man har ju sina 24 timmar och så ska man ju helst sova en tredjedel av dem och jobba. Det är ett pussel.
Men hur får du ihop allting?
Ja. jag prioriterar ju. Så det är ju som ja, på topp. Det är ju skjutsa barnen och då kan jag få in 45 minuter medan de tränar. Ja men perfekt, då blir det. Då kanske det får vara lite obekvämt att jag sitter och luktar illa i bilen. Så, ja, men man får ju vara lite obekväm och transportlöpning när det behövs. Så att det kanske inte alltid blir perfekt, men det blir i alla fall någonting. Så kan man ju tänka med vissa pass. Och sen är det ju att ställa klockan tidigt och gå och lägga sig tidigt. För det jag gör efter klockan 10, det är ju inte att det är någon kvalitets, att jag sitter och jobbar eller gör någonting vettigt, utan man scrollar på telefonen eller tittar på någon serie. Så att ja. Går man och lägger sig så är man ju piggare på morgonen också. Och sen, ja men jag kanske inte har ett perfekt städat hem.
Nej. Men det beror ju på om man prioriterar också. Alltså, ja. Precis som du säger.
Mm.
Men det där är ju väldigt svårt. Svårt att få ihop för, alltså för många.
Ja.
Och du som har tre barn också.
Ja.
Vet du, jag pratade med Erik Ahnfeldt om samma sak. Just att få ihop det. Men det är ju så vad man prioriterar.
Ja.
Men ändå, du har ju väldigt... Känner du att löpningen även hjälper dig där? Att
ja, men det, man pignar ju till. Ja. Så är det i alla fall efteråt. Så det är absolut. Ja, men jag blir ju en gladare människa också.
Du sa även att du kör tidigt långpass på helgerna.
Mm.
Och det har jag sett att du kör också.
Ja, ja, men jag tycker det är ganska skönt att börja dagen med ett långpass. Så det kan ju vara. Jag vaknar ofta av mig själv i 6. Så det är ju ingen större uppoffring ändå.
Nej. Ja, men då är du ju klar med det.
Ja.
När alla andra vaknar.
Ja, men oftast är man ju kanske på någon fotbollsplan i Linköping sen.
Ja.
Och ja, alla barn spelar fotboll, så att det är ju ofta att man åker runt fotbollsplaner. Då har man ju tid med det.
Ja, men har det varit så att du har sprungit när de har spelat fotboll?
Eller ja, ibland har jag gjort det, eller kört lite styrka vid sidan av. Så har man ju fått lite blickar, men tänker, kanske man inspirerar någon. Ja, men oftast är det ju att jag, om det passar in, att jag springer då annars om jag har ett kortare pass.
Ja. Hur mycket, alltså, vad får du annars för respons? Du har ju, jag var tvungen att kolla här, du har ju 104 000 följare på Instagram. Det är ju otroligt många.
Ja, jättekul.
Hur har du gjort för att få så många?
Jag tror att det är mina styrketips.
Mm.
Att det är lätt att göra hemma. Du behöver liksom inte massa utrustning, utan korta träningspass. Att man känner en igenkänning att det här kan jag också klara.
Men hur hinner du med att göra dem också med ditt övrigt hektiska?
Ja, men då kan jag ju spela in dem. Att oftast kanske jag spelar in dem precis innan jag ska köra dem eller precis efter när jag har dem färskt i minnet. Så att det har ju en bank i huvudet då efter mina år med inom branschen.
Men jag fick en fråga här.
Mm?
Om du ska tipsa om två styrkeövningar som en löpare bör göra.
Mm.
Vilka två skulle det bli?
Mm. Då ska man ju köra någonting tungt verkligen. En övning där man inte behöver hålla på och balansera för att verkligen utveckla maximal styrka. Så jag gillar ju vanliga knäböj.
Mm.
Och sen kanske någon utfall. Ja, kårövningar är ju också bra. Men kör du knäböj så får du ju med kåren där. Så att,
ja, just det.
Ja. Kanske en hip thrust om man är svag i baksida.
Ja.
Det är också en bra övning.
Om det finns, om jag talar för min egen del, så tänker man alltid att som löpare, vi var inne på det tidigare, att styrketräning, ett är tråkigt, två att det verkar krångligt.
Mm.
Men jag tänker om man vänder på det, om man kommer från, som du kommer från styrkehållet eller från gymhållet. Där kan jag tänka mig att det finns en så här, man tänker att löpning är, ett är tråkigt och två verkar så krångligt med massa olika pass.
Ja.
Hur ska man kunna tänka där för att liksom bryta ner det till att faktiskt vända på det?
Mm, med styrketräning.
Med styrketräning.
Ja, men det är ju, du får ju, behöver inte krångla till det och köra 3D-träning och händer åt olika håll och man jobbar i olika riktningar. Många gånger tänker man kanske löpstyrka att det ska vara mycket balans och det ska vara krångligt så. Men jag tänker att det viktigare är ju att bli stark. Kanske köra lite spänstövningar, det är också en bra grej att göra hemma. Som du inte behöver någon utrustning, du kan ju bli väldigt trött och bara köra höga upphopp.
Så sammanfattningsvis bara göra det enkla, alltså inte krångla till det.
Och testa liksom, blir det någon skillnad efter 2 månader? Ja. Det kommer det säkert bli.
Ja. Sen också fick jag en fråga om, du har ju bott i Göteborg.
Mm.
Vilken är din favoritrunda i Göteborg?
Ja, jag sprang inte jättemycket. Jag gillar ju Änggårdsbergen. Och så bodde jag nära Safjället. Och det är ju som berg- och dalbana. Men det var ju väldigt, väldigt vackert. För liksom insprängt i ett som heter industriområde finns det en liten kortare, ett kortare elljusspår. Det tyckte jag var jättefint. Sen jag gillar ju att springa tidigt på morgonen i stan också.
Ja. Här i Norrköping nu?
Ja, men det är ju runt Strömmen som är min favorit. Och sen gillar jag Kättsätterskogen.
Ja. Ja, där springer du mycket. Mm.
Ja, nej, men ganska, det, när det blåser brukar jag springa där. Det är väl lite så här, det är så jobbigt när det blir stig.
Ja.
Så, men jag försöker i alla fall en gång i veckan.
Ja. Och sen ytterligare en fråga från en lyssnare.
Mm.
Vilken som är din största drivkraft?
Mm. Ja, men jag var ju inne på det, att det är ju prestationen. Som just nu är min största drivkraft. Ja.
Ja.
Fortsätta utvecklas.
Ja. Men om jag går tillbaka till ditt Instagram-konto där.
Mm.
Hur har du liksom, även där, du har vuxit väldigt mycket på, har jag sett heller. Vad är det som har gjort, eller vad tror du gör att du har...
Det har ju varit de här utmaningarna jag har haft.
Ja.
Som är... Det är just att när folk sparar ner någonting och man tipsar andra, det är väl det som har fått en genomslagskraft då. Så i juli hade jag ju julipeppen. Så det var det liksom varje dag var det någonting man skulle göra.
Ja.
Oftast lite kortare pass, inte bara styrke såklart, utan man fick lite tips. Och det kommer jag starta nu i november, för det, nu har jag varit väldigt mycket med annat. För det kommer ta lite tid, men jag tycker att det är lätt för mig också om jag har en struktur i mitt Instagram att... Varje måndag kommer det vara ett kårpass till exempel. Så det blir lättare för mig också att komma med innehåll.
Vad får du då för respons från dem eller från följare?
Jag får väldigt mycket positiv respons. Och så får jag höra att folk tränar i de här passen. Det är det som gör att jag fortsätter. Tänk om det bara, man bara, men det ser bra ut. Men man förstår att folk använder det här. Det är jättekul.
Och det känns som hela du, att du liksom vill verkligen inspirera. Och få folk att röra på sig, unga, vuxna, alltså alla att röra på sig.
Och det fina är ju, så jag tänker minsta gram, jag har jobbat som personlig tränare.
Ja.
Men jag tycker att det här är mycket roligare, och istället för att folk ska betala mig för de här träningspassen så vill jag ha mera samarbeten då med företag.
Ja.
Så det jag tänker, det är ett sätt för mig att ge tillbaka. För att ingen vill ju läsa massa samarbeten på Instagram, så är det ju.
Ja.
Men då kan man istället för att jag har låsta konton bara med träningspass för de som betalar, så är det här någonting för alla.
Ja.
Så det tycker jag är jätteroligt, än att träning ska inte vara någonting som man måste köpa, utan det ska finnas där.
Men hur viktigt tycker du att den är? För att jag har läst lite om så här, just i löpning pratar man mycket om att det är lättillgängligt. Det är, men lite kan man också säga att så här, det har blivit en liten material.
Mm.
Alltså det kostar ju en del också.
Ja, framförallt nu om man vill ha det senaste och man tycker att några procent extra har betydelse.
Men hur kan man tänka där? Måste man verkligen ha det senaste?
Ja, du tänker med skor.
Ja.
Ja, men har man väl sprungit i några skor som man gillar, så att jag är väl fel person där och svara. Jag vet inte hur stor skillnad du skulle ha, men just jag känner ju att med kolfiberskor så har ju min prestation förbättrats och min återhämtning. Så, men jag är ju lyckligt lottad där.
Mm. Vilka skor kör du?
Jag kör i Meta Speed Sky, både plus och de utan plus.
Och på distanspass?
Då gillar jag Nimbus. Det är de väldigt mjuka skor, eftersom jag har lite problem med hälen där, så känns det som en mjuk hälkappa.
Ja, hur får du till det med hälen? Om du har, för du måste ha en mjukare hälkappa.
För du får inte trycka på, då blir det värre. Men då har jag ju hittat där att den här Nimbus-skon som är väldigt mjuk, den trycker inte emot. Jag kan ju känna lite grann av andra skor första kilometer, men sen brukar det försvinna.
Ja, men det är inte så att du har behövt skär. Jag vet, en del skär ju hål på sina...
Ja, nej, det har inte varit gått så långt. Jag har ju fått hjälp med stötvågsbehandling och kört mycket vadpressar. Det har hjälpt mig, så jag har ju fått gått hos min naprapat som har tipsat mig under vägen. Har vi testat lite olika saker för att undvika. För då är man ju borta ett halvår från träning minst.
Ja. Hur skör är den där balansgången då, att hålla sig på... Ja. På rätt sida.
Man vet ju inte riktigt. Man vet inte när gränsen, vart ens gräns går. Helt klart. Jag fick ju i somras, så fick jag någon känning precis under foten, liksom utsidan. Så då fick jag verkligen en tankeställare och så började jag googla och det var inte bra. Men då gick jag ju direkt till en fysioterapeut. Så och då fick jag liksom veta ganska det här, vila nu ett par dagar och sen så kan du sakta införa löpningen och så pratade vi liksom om här smärtskalor och så blev det ju bra.
Ja.
Så, men jag försöker ju verkligen ta tag i det direkt då. Det är lite lätt att måla fan på väggen så fort och börja googla, så då är det bättre att träffa en expert.
Men om det skulle hända då, hur tror du att du skulle tackla en sån sak, att du skulle dra på dig någon skada?
Ja, jag vet inte, jag borde inte riktigt tänka på det. Jag tror inte jag skulle bli... Ja, det räckte ju med att jag bara googlade till att det stod att du kommer få vila från löpning uppemot ett år. Det räckte ju för att jag skulle bli helt förkrossad då. Men jag antar att det är väl som med kriser, att det, när man väl, man måste hitta vägar att ta sig ur den och försöka se sig själv i ett annat perspektiv där.
Ja, men du tror inte att du skulle ha, alltså jag tänker du kommer lite från gymhållet, alltså ersätta med alternativ träning?
Jag tror, eftersom jag har fler identiteter ändå, jag är ju inte bara löparen. Nej. Jag tror att det kan underlätta att jag ser mig själv som mer än bara löpare.
Ja, hur viktigt tror du att det är för dig att du är ju, vi var inne lite på prestationsångest och så tidigare, men det är ju väldigt lätt att man har ju sina olika roller, så du är mamma, du är löpare, du är... Ja, men man är mycket. Mm. Vet. Men hur viktigt tror du att det är för din del? Alltså att ändå det, ha det att tänka på. Att,
ja, men det är nog jätteviktigt för att jag inte ska hamna där. Att om det går lite sämre för mig så har jag liksom andra ägg i korgen så att säga. Att jag kan andra saker. Jag är mer än bara löpare. Det tror jag är jätteviktigt.
Alltså, så de här löparhelgerna, alltså de är mycket inom löpningen, men det är inte så att det bygger på att du måste prestera.
Nej, jag kan ju fortfarande försöka motivera och inspirera andra fast jag inte själv kan springa.
Ja.
Ja, men det vill man, helst vill man inte börja tänka på det.
Nej, det var hur jag tror att jag tog upp det.
Nej, då, det är lika bra att tänka tanken ibland.
Men om vi blickar framåt då, nu har du nästa lopp, blir Amsterdam maraton.
Mm.
Nästa lördag?
Söndag. Ja. 16.
Vad har du för tankar inför det här?
Ja, jag förstår att banan är platt. Men det är just att vinden kan ställa till det om man har otur. Men min förhoppning är ju att persa, såklart. Jag har ju 2:50:15. Är väl, egentligen är det nog, för att det var sån här, när det start, vad heter det, bruttotid.
Ja, just det.
Ja, så egentligen på min klocka är det 2:50:15, men egentligen är det nog 30 sekunder extra där om vi ska gå.
Så då är det 2:50:45.
Ja, något sånt där. Ja. Så det, men det var ju trist. Ja. Det visste inte jag. Jag skulle tränga mig lite längre fram till, hade jag vetat det. Ja, nej, men så att det är ju någon gång att springa på 2:48. Det är ju där.
Ja.
Det är mitt stora mål innan jag, ja, innan jag blir nöjd.
Ja. Och sen när du har gjort 2:48, då vill du göra 2:40. Nej.
Ja, det är inte säkert så. Men antingen om det blir nu eller om det blir nästa år. Så att, och sen är det att springa en halvmara och så under 1:20. Och ha klubbrekordet. Jag har ju klubbrekordet i maraton. Det ska vara kul att ha klubbrekordet i halvmaraton också.
Vad är klubbrekordet nu då?
1:20. Ja, det är nog 1:19:45. Ja, så jag måste springa...
Vem är det som har det här?
Oh, det är någon kvinna från
Långt bak, eller?
Ja, ja. Jag kommer inte ihåg det.
Men hur är det då i Norrköping där vi båda bor?
Ja.
Hur tycker du att löparsfären är här i den här staden?
Ja, det är lätt att jämföra med Linköping.
Mm.
Där det känns mycket större än vad det känns här. Här är det, jag vet inte om det här lite jante finns här, arbetarklass, och jag är inte tillräckligt bra för att vara med i Kärlve Fridrott. Så märker man ju ganska ofta att många tror att vi är någon elitklubb.
Ja.
Men det har ju blivit bättre.
Ja.
Betydligt bättre. Vi har ju alla möjliga löpare som är med där.
Ja.
Så sakta men säkert. Men att man uppfattar att många vågar inte riktigt tävla för att de inte är tillräckligt bra. Vi vill ju tävla. Det är jättebra att du visar upp klubbens färger. Så vi har väl lite kvar att jobba på där. Tycker jag absolut. Många springer, men många är lite rädda för att springa i klubb.
Jag kommer med många andra. Linköping till exempel. Örebro har man ju också. Ja. Här. Norrköping är ändå en ganska stor stad.
Alltså, ja.
Invånare.
Ja, eller? Det borde vara fler som hänger på. Jag är inte med så ofta på träningen eftersom det är... Jag ska skjutsa barn, men allt har ju sin tid. Jag tänker om några år så tar de sig själva till träningen.
Ja. Men om vi ser det efter Amsterdam, då kommer du köra en grundträningsperiod? Eller?
Ja, det är ju i samråd med min tränare BG, så får vi se om det, hur jag känner då. Jag tycker liksom att det känns väldigt långt att inte ha några lopp fram till april. Det är ju evigheter.
Ja, speciellt för dig som är van vid att tävla mycket.
Ja. Så, men jag vill få se.
Men till nästa år, har du några redan nu så här planerat in några lopp?
Ja, men då vill jag tillbaka till Berlin och springa halvmaraton där.
Ja.
Det vill jag göra. Och sen är det ju Stockholm Marathon som är det stora.
Ja. Men hur länge tror du att du kommer hålla på med löpningen?
Ingen aning. Så länge det är kul.
Jag vet att du sa då i maratonpodden att du hade som mål att när du blir pensionär så åka runt och köra vårhuset.
Ja, men det är ju så, då får man väl ha sådana utmaningar istället när man inte kan prestera. Så det ser jag ju fram. Jag är ingen så här campingmänniska, men jag skulle kunna hyra en husbil för en sån turné och springa alla vårhuset-tävlingar. Så att det, och sen är det väl att fortsätta springa maraton i olika städer i världen.
Ja.
Det är ju jättehäftigt.
Vart har du sprungit maraton? I vilka, alltså,
Paris, Barcelona och Antalya i Turkiet. Och sen var det Sofia. Berlin 3 gånger, Frankfurt. Och så jag har varit i Amsterdam, men då var det inte ett maraton. Kanske är de, jag kanske har glömt någonting. Ja.
Så du är i Europa?
Mm.
Du är sugen på något i USA?
Ja, eller? Jo, det skulle vara jättehäftigt. Jag vill ju springa New York någon gång.
Ja.
Såklart. Och kanske här Disney World. Det låter jättekul att springa på en... Springa in på Disney World.
Ja. Hur ser du annars då på... För nu kör du mest asfalt.
Mm.
Tror du att det kommer bli någon trail också för din del?
Ja. jag är lite... dubbel till det där, för det är ju väldigt vackert att springa trail.
Ja.
Men just att jag blir ju så trött, så man får ju inte njuta av någonting egentligen.
Nej.
Och sen är jag ju så himla dålig på utförslöpning, så att det är ju bara plågsamt. Ja. Men vet inte, jag har ju sprungit några fjällopp och jag tycker det är jättekul.
Ja.
Så, men att springa det med tidspress. Ja.
Men då kan man ju springa det mer som upplevelse.
Ja, men så är det. Sen är det lite svårt med nummerlapp på ändå. Bara, nu är det bara upplevelse.
Det är sant.
Men springa det dagen efter då kanske man får göra.
Ja. Jag tänkte på det här när du kör långpass. Då antar jag att du inte äter någon frukost innan.
Nej, oftast gör jag inte det.
Hur lägger du upp då? Alltså, har du mer energi? Eller hur, när du är ute en, 2 timmar?
Jag brukar kanske ha ett som... Om jag känner mig lite, om jag äter dåligt dagen innan kanske, så har jag kanske något som backup. Men oftast, jag är ganska bra på att äta. Framförallt på helgerna är jag ju bra på att äta. Så att det brukar inte vara något problem. Jag har ju vant mig successivt vid att äta. Eller klara av att springa på tom mage.
Ja, det är något du har vant vid. Eller?
Ja, så var det. Jag tyckte inte det var lika lätt för några år sedan.
Nej, det är väl en vanlig sak också. Mm. Men känner du att det är någonting du har missat att ta upp här nu? nu vårt samtal.
Nej, det har varit en jättetrevlig intervju och tycker vi har fått med väldigt mycket.
Ja, men det var kul att vi fick ihop det. Vi bor ju inte så långt ifrån varandra, men ännu har vi inte kört någonting.
Båda upptagna.
Ja, exakt. Men jag tackar så mycket för att du ville vara med och att du tog dig tid.
Tack för att jag fick vara med.
Och så önskar jag lycka till i framtiden.
Tack.
Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt där du alltså har fått träffa Elmina Saxi. Och om du inte gör det redan så tycker jag att du ska gå in och följa henne på Instagram där hon helt enkelt heter Elmina Saxi. Och mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podcasten. Och jag finns också såklart på Instagram där jag heter Åberg Marcus och Marcus då med C. Jag tackar återigen för att du har lyssnat och tills vi hörs igen så får du ta hand om dig. Ha det så bra. Hej då.